Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Hej allesammans! Välkomna ska ni vara till Nyhetshelgen nummer 70. Idag ska vi prata om det här.
Donald J. Trump is now president of the United States.
What a great honor to be able to introduce for the first time ever anywhere the 45th president of the United States of America, Donald.
Ja, så kommer samhällena att bli när kvinnor har tagit över fullständigt, Maria.
Yikes! Det här är ju då ett klipp som ni kanske hörde från när det stod klart att Donald Trump blev president. Det var en kvinna som inte riktigt pallade med dig.
Nej, det var faktiskt när han, just när han hade svurits in. Man hörde att de säger att han... Ja, och där är det klart att har han svurits in som den 45:e eller vad det är, presidenten. Och det är då hon får detta bryt.
Ja, det har ju blivit en ikonisk, ett ikoniskt klipp och en ikonisk bild.
Man kan ju säga att hon ger hysterkärringen ett ansikte.
Så kan man uttrycka det om man vill vara lite finkänslig. Ja. Ja, vi ska prata idag om när kvinnor tar över. Detta är ju en, ja, ett fenomen, ett hot, eller vad vi ska kalla det, som Ingrid stör sig mycket på och ska förklara för er varför det inte är så bra att väldigt känslostyrda kvinnor tar över i samhället. Det blir också lite snack om den uppkomna minifejden mellan KDU, Kristdemokraternas ungdomsförbund, och Alternativ för Sverige.
Mm. Och lite i största allmänhet om KDs problem. Vi konstaterade ju sist att de ökar inte i opinionen, vilket däremot Moderaterna och Sverigedemokraterna gör.
Och
de
är ju Alternativ för Sverige, inte minst.
Ja, dessutom. Ja. Dessutom. Ja. Men de är ju fejkkonservativa, hörde jag Anton och Jonas prata om idag. Låtsas konservativa.
Vi ska se ett litet klipp med allas vår partiledare Gustav Kasselstrand, där han kallar dem något liknande, har jag för mig. Vi ska också prata om vem som egentligen är svensk. Detta är ju en evig debatt, verkar det som. Och svenskarna har såna bekymmer med att definiera detta.
Mm. Och vi är så väl fostrade och så rädda för att bli kallade rasister.
Mm. Ja, så är det. Men du, vi ska börja med en rättelse. Det var nämligen så att i fredags så pratade vi om Peter och vargen. Men både du och jag tänkte i bakhuvudet, vänta, heter den här sagan Peter och vargen? Nej, det gör den inte, skriver vår vän Gudmundur. Den heter, brukar kallas för Vargen kommer, eller Pojken och vargen. Och det är då en fabel som Aesopos ska ha skrivit. Peter och vargen är något helt annat, det är en musiksaga för barn av Prokofjev. Berättar Gudmund då, så att vi ber om ursäkt för att vi fick blandade ihop korten där.
Ja, det händer ju ibland. Vi förbereder oss väl för de här programmen, men ibland så kommer det upp spontana saker. Och då blir man sådär, vänta nu, så har jag rätt, men så måste man fatta ett beslut. Och ibland blir det fel, men vi är inte sämre än att vi kan konstatera att vi har haft fel och rätta till det.
Absolut inte, och vi har ju väldigt smarta lyssnare och tittare som brukar vara snabba med att hjälpa oss på rätt köl, och det är vi tacksamma för.
Ja, det är vi.
Jaha, breaking, domare i Epstein-målet i attentat, sonen dödad. Ja. Gissa namn händer här, Inge.
Ja, du förstår, det här kom för några timmar sedan. Det är en kvinnlig domare som heter... ska se om jag hittar det här, Esther Salas. Och det kom en person till deras hem som var klädd i en sån här FedEx-kläder, att han skulle leverera paket. Och de öppnade för honom och då sköt han både maken och sonen, den 20-årige sonen. Men hon, domaren, befann sig i källaren, skadades inte. Medan sonen dog och mannen är svårt skadad. Och det är, som är så extra obehagligt med detta, är att Esther Salas har varit inblandad i Epstein-målet. Mm. Så detta ledde, fick jag veta från mina fåglar, mina hemliga källor, underrättelsekällor, att det blir, nu blir det maxbevakning på Maxwell. Det trodde vi i och för sig att hon har haft hela tiden, men nu, det kan bli fråga om att ta henne från häktet till ett så kallat safe house. Där hon inte behöver konfronteras med några andra människor än de som vaktar henne. Och det hoppas jag att de gör.
Mm. Det har vi väl tyckt hela tiden att det hade varit det bästa. Jag vet inte om det är en ekonomisk fråga. Alltså, det är klart att det är ju dyrt att ha folk i safe house. Men hon är ju ett så pass, en så pass viktig defendant, vill jag säga nu. Misstänkt och även vittne. Så att det var ju då, Ghislaine Maxwell var ju misstänkt som varit Epsteins bordellmamma, kan man väl säga. Och groomare av unga flickor, och det har även kommit ut nu i veckan att hon har sagt till sina vänner att hon är skiträdd att hon ska bli mördad, och hon tror att Epstein blir mördad.
Ja, det är hon inte ensam om.
Nej, verkligen inte.
Nej, men jag menar, alltså jag tror inte pengar är någon avgörande faktor, utan min misstanke är att det handlar om att hon ska minsann inte behandlas, alltså man ska knäcka henne, att hon ska verkligen behandlas som en fånge.
Ja, och det konstiga är ju också att jag har läst att det blir inte rättegång förrän om ett år. Mm.
Ja, nej, men
det har med corona och sådana grejer att göra. Det har vi ju sett att rättvisans kvarnar mal mycket långsammare nu på grund av det. Men det låter helt groteskt.
Ja, det är ovanligt att den här typen av mål tar lång tid. Det är många människor som ska höra, så det är mycket material som ska gås igenom. Hoppas att de har hennes material och att hon kommer att börja berätta, och så ska de personerna i sin tur röras.
Å andra sidan så är det ju så att Sverige är ju ökänt i världen för extremt långa häktningstider, och man brukar lägga sig in i andra länder om att inte ha folk häktade så länge om det går.
De flesta länder har ju ett borgensystem, så man behöver inte sitta inlåst hela tiden. Men i det här fallet så
var det knappast aktuellt. Nej. Och släppa henne mot borgen. Och nu kommer vi in på dagens första ämne här, där helt osökt, nämligen varför vi pratar så mycket om USA och Trump och Maxwell och Epstein och hela det gänget. Mm. Det har varit en del personer som har haft synpunkter på detta i kommentarsfälten, och jag svarade en person då att det är väldigt svårt att undvika USA om man ska prata om aktuella händelser, samband och det politiska spelet. Nästan allt som sker, inte minst all samtida kultur och trender, har någon typ av koppling till utvecklingen i USA. Och så tog jag då som exempel BLM. Eländet, som jag kallar det. Det tog inte många minuter från det hade smittat hela västvärlden. Och så är det ju att alla, de flesta liksom trender i samhället emanerar från USA, och därför är det helt omöjligt för oss att undvika att prata om det. Och det är dessutom så att svenska medier sköter inte sitt jobb och rapporterar ordentligt om Trump, USA och andra händelser därifrån, varför vi ser det som vår plikt att berätta det för er. Så där har ni förklaringen.
Absolut, och dessutom så är det ju så här att det är inte bara kultur och trender, utan i allra högsta grad politiken. Det här valet som kommer upp nu i USA i november, det kommer att avgöra hela västvärldens framtid. Om Trump får 4 år till, vilket jag vid Gud hoppas att han får, och jag tror det, då kommer det att påverka våra länder i en positiv riktning. Men om Gud förbjuder Joe Biden, eller vem de nu ska slänga in, skulle vinna, då har den djupa staten vunnit. Jag kan inte föreställa mig någon, en ny Donald Trump komma inom de närmaste, inom min livstid. Så det är nu eller aldrig. Mm. Och på tal om det här med djupa staten, som ju är hans stora grej, att han håller på att liksom knäcka djupa staten, och det är en Sisyfos uppgift kanske.
Ja.
Jag hoppas ju att,
och vem var nu Sisyfos?
Ja, Sisyfos var han som rullade någon boll upp för ett berg och så trillade ner. Och...
Ja.
Vad sa du?
Stenblock var det väl?
Stenblock, ja. Ja, inte boll. Nej, och för att det här med djupa staten, det finns ju i de flesta västerländska samhällen. För det är ju alltså globalisterna som det är de som har de stora företagen som tjänar de stora pengarna. Det är de som styr utvecklingen. Och jag måste berätta vad en god vän till mig sa igår. Att i Sverige finns det ingen djupa staten, för staten är den djupa staten i Sverige.
Mm.
Och vi pratade jättemycket om detta. Det här är ett ämne som jag inte har varit inne på så mycket, det här med hur mycket makt Wallenberg har.
Mm.
Och han menar liksom att det är Wallenberg som står för globalismen i Sverige. Och det är Wallenberg som talar om för Sveavägen 68 vad som, vilken politik som ska föras. Jag kan ju inte gå i god för att det här är sant. Men jag tyckte det var en intressant teori. Och dessutom sa han att Sverige är ju inblandad i så mycket fullständigt livsavgörande företag. Ericsson har liksom byggt all telekommunikation i hela världen typ. ASEA, ABB har byggt alla kraftverk, vattenkraftverk och sånt. Mm. Och så var det något annat nu som jag har glömt. Men alltså det är, du vet, det känns nästan som Sverige är modellen för den djupa staten.
Mm. En jäkligt intressant tanke faktiskt, som jag inte riktigt har fördjupat mig i tidigare. Men det där får vi fundera mer på, Ingrid, tror jag. För det är klart att Sverige kanske är modell för på mer än ett sätt.
Ja, precis.
Mm. Ja.
Och kan det vara därför vi så ofta får positioner inom FN, och Trump har tydligen börjat prata om att han vill köpa Ericsson.
Okej, okay, yeah.
Ja, alltså det finns jättemycket detta, och jag ska säga att jag tror att de flesta av de här teorierna kommer från Carl Norberg, som jag inte riktigt orkar titta på, för han har sån himla dryg och arrogant ton, men det är möjligt att vi ska ge honom en chans.
Ja då, vi ger alla en chans på det här bygget. Men du, innan vi lämnar då Trump och USA och hela den grejen, så ville du bara säg någonting om Trumps galna brorsdotter Mary, som ju har skrivit ännu en bok om sin farbror.
Ja, och svenska medier har naturligtvis frossat i detta. Att, hon säger ju att han är psykiskt skadad och så. Och det gör de ju ett stort nummer av. Men jag såg att hennes bror hade skrivit på Twitter att han var fruktansvärt besviken på sin syster. Och Uncle Donald har verkligen aldrig varit något annat än bra mot oss. Och han har aldrig betett sig på det sättet som hon påstår.
Nej, och det är väl så här att om jag inte misstar mig alldeles, så deras far, Donald Trumps bror, var en person med väldigt mycket problem. Bland annat så var det, alltså dog han på grund av ett gravt alkoholmissbruk, vilket har gjort att Trump själv är helnykterist och kan vara väldigt förtjust i den här brodern, har jag förstått. Mycket fest vid honom, så att... Ja, jag vet inte, den här Mary Trump, om hon har så mycket på fötter, det känns inte riktigt så.
Nej, det tror jag inte. Och, det
hon är ju psykolog, gubbevars, påstås det, jag vet inte.
Ja, det är väl projicering, hon är kanske inte själv så psykiskt frisk.
Ja, och så har vi bara kort om Lincoln Project, vad ville du säga om det? Ja, SVT snubblade in och konstaterade att de finns och gottade sig åt att de hånar Trump i någon annonskampanj.
Ja, jag nämnde ju Lincoln Project som mycket kort i fredags. Och det är ju det, och det var ju för att en av deras förgrundsfigurer, för det är ju de som har legat bakom mycket av den här ryska kopplingen som de försökte dra honom inför riksrätt för. Och så visar sig att en av deras förgrundsfigurer, han är däremot en rysk påverkansagent. Det finns papper på det. Ja, och det är så typiskt Sveriges Television då. Trump hånas av partimedlemmar i bitsk annonskampanj. Mm. Och påstår att det är liksom republikanska dissidenter. Och det är möjligt att det är, men då ska ni veta en sak, att Trump är ju egentligen inte republikan. Alltså han hade kunnat ställa upp vilket parti som helst. Han hade också liksom kunnat ställa upp som oberoende kandidat, men det är väl klart.
Då vinner man inte.
Nej, det gör man inte. Och det ni ska veta är ju att den djupa staten har ju ägt både demokratiska och republikanska partiet. Så det har i princip inte spelat någon roll vilken president som har suttit, för alla har varit styrda av globalisterna. Och så kommer den här frifräsaren, antagligen handplockad och ombedd av gänget bakom Q.
Mm.
Och som gör ett sista försök att rädda demokratin i USA.
Mm. Jag tycker det är så roligt, den här utgången. The Lincoln Project har producerat många annonser de senaste månaderna där Trump förklenas och förlöjligas. Tanken är att använda samma strategi mot presidenten som han själv använder mot sina politiska motståndare. Nu kommer det roliga. Trump antyder ju till exempel att Joe Biden, den demokratiska utmanaren i höstens val, skulle vara dement. Ja, det ligger ju ingenting i det överhuvudtaget. De är helt åbanan, Ingrid, som du har konstaterat i tidigare poddar. De tror att Joe Biden är en riktig kandidat.
Ja. Tänk vad förvånade de ska bli när han drar sig tillbaka på grund av hälsoskäl. Eller råkar dö eller någonting. Råkar få corona i sin källare.
Ja. Ja, usch. Nej, vi lämnar det och så konstaterar vi att danskarna ångar på.
Ja, Heja Danmark heter det här ämnet inte, men det kunde det ha gjort. Jag vill bara säga att kort att de har ju en dansk, så kallad dansk IS-krigare som har kommit hem till Danmark, och han ska nu åtalas för landsförräderi. Han är alltså född i Danmark och dansk medborgare, och han var bland de som, det var fyra stycken så kallade danskar som från Syrien spelade in en video där de pricksköt mot tavlor på Lars Hedegård, Kurt Westergård och om inte Vilks också var med. Och de andra tre lär vara döda, och den här, han har tydligen förlorat benen. Och landsförräderi, de gjorde om lagen 2015 där någonstans, så att det skulle bli möjligt att döma folk för landsförräderi även i fredstid. Men i det här fallet så är det så att Danmark var ju med i kriget. Ju.
Mm, mm.
Man glömmer ju det. Danskarna är ju alltid först i ledet efter USA. Och
ja,
hjälpa till.
Och hoppa in och strida lite överallt. Ja, ja, ja.
Han har ju faktiskt stridit mot sitt eget land. Mm. Medan i Sverige får ju IS-krigarna en lägenhet och en klapp på kinden och mycket pengar och socialtant och så. Ja.
Kallar vi dem krigare nu, eller? Jag tänkte att liksom vår standard var mördare, slaktare, terrorister.
Ja. Ja.
Krigare är lite för ärbart för dem,
ja,
känner jag.
Jag var bara fokuserad på att det inte skulle stå IS-resenär.
Mm. Aldrig i livet. Vi pratade också i fredags om det här med opinionsundersökningen som visar att 20% var det i den då inte vill bo granne med mena folk.
Mm.
Mm.
Och jag tror att det är en alldeles för låg siffra. Jag
ja,
tror
det
att
tror
det
jag
handlar om att de... jag vill bara tipsa om en artikel som Katarina Janouch har skrivit, att det handlar om ren och skär överlevnadsinstinkt.
Mm.
Man vill inte dö, man vill inte bli hotad till livet av sina grannar, man vill inte bli väckt nätterna igenom på grund av att någon spelar musik eller möblerar om eller är allmänt hotfulla. Alltså,
ja. Det är inte svårare än så, nej precis. Och ja, jag hade själv någon Twitter-diskussion med någon person igår som tyckte då att det är vårt eget fel att det är så här. Och jag förstår vad han menar. Han menar att vi skulle vara tuffare. Och då skulle vi naturligtvis vara, och jag skrev det också. Ja, det här Bamse-bemötandet, det är helt åt HE. Men samtidigt är det så här, om du, Ingrid, hade kommit till ett annat land och de hade haft mycket slappare lagar än vad vi har. Mm. Hade du uppfört dig som ett svin då, bara för att du kunde?
Nej, självklart inte.
Individen har ju någon typ av ansvar, kan jag känna.
Och särskilt om det var så att jag hade fått fly från mitt land.
Ja.
Och det här landet hade varit vänliga nog att ta emot mig.
Precis. Så kommer du till en sån Sagan och ringen by, du vet där de bor, hobbitarna. Mm. Där alla är liksom sådär. Och då börjar du slå ner folk och volta och svina och stjäla och... Nej, jag tror inte det alltså. Det... Ja, vi lämnar det där här och så hoppar vi rakt på det här med mysteriet Kristdemokraterna. Vad är det för parti egentligen? Vi har vän Jeff Ahl kallar ju partiledaren Ebba Busch för Ebba Bluff då tidigare.
Ja, och man kan ju säga så att när Kristdemokratiska samlingspartiet, som det hette från början, bildades en gång, då var de ju ett uttalat kristet parti, ett kristet och konservativt parti.
Mm.
Och på ett par decennier så har de ju, alltså det är inte ens så länge, för att de röstade ju nej till lagen om samkönade äktenskap. Mm. Och jag tror det var så sent som 2008.
Mm.
Och nu springer Bush i Pride-tåg och hon säger att homosexuella är lika bra föräldrar som andra och adoption är inga problem och så. Alltså,
nyligen var det en stor fejd, jag vet inte om du har sett det Ingrid, på Twitter, mellan KD har någon representant, alltså en man som låtsas vara kvinna.
Ja, det där som, Maria.
Kallar sig Maria någonting. Och då var det många, bland annat AFS-are, så jag tror det är inledningen till det här bråket som har blossat upp nu då mellan KD och AFS. Många AFS-are tyckte att du får ju naturligtvis göra som du vill, men du är ju ingen kvinna, hoppas att du fattar det ungefär så. Va?
Mm.
Och det blev ett liv och ett kiv och det var liksom dramer som utspelade sig och folk stöttade hen och från alla möjliga läger då för att plocka poäng och visa hur otroligt open-minded de är och sådär va. Och vad jag kunde säga så var det ingen AFS-are som var elak eller sa något alltså hotfullt eller någonting sånt. Utan de bara konstaterade faktum. Du är en man utklädd till kvinna.
Ja.
Det var liksom inte mer. Och så undrade de liksom lite grann att varför. Och tydligen är ju den här personen också väldigt för sådana där saker som vi är emot. Nämligen att könsoperera barn och... Mm. Ja, allt sånt där. Så det här var ju en politisk fråga också. Så vad är KD för parti som sagt var?
Det är ju den stora frågan. Och jag läste en artikel här på Dagens Samhälle som vi länkar till. Och han är alltså kristdemokratisk gruppledare i Uddevalla kommun. Och den här artikeln handlar då om människovärde och migrationen. Vi ska inte ha stram migration, vi ska ha smart integration. Och så blaj, blaj, blaj. Det kunde varit en sosse eller en miljöpartist som hade skrivit det. Så att jag tror helt enkelt att det är så. Vi gillar ju Ebba och tycker att hon, när hon är i fokus så är hon ju väldigt bra. Fast jag tycker det är fruktansvärt att hon springer i de där Pride-tågen och det. Men... jag tror att det är så som vi har varit inne på tidigare att alltså KD förvandlades från det här konservativa kristna partiet till att de skulle bli som alla andra, vilket är det sämsta man kan göra som parti. Mm. För då har man ju förlorat sitt existensberättigande. Och jag tror att hon egentligen försöker, åtminstone när det gäller migrationen, att få ordning i leden. Men det är för rörigt och det är för många som slänger ur sig konstiga saker för att man ska förstå liksom vad de egentligen vill ha. Och jag tror att Ebba kommer att förlora stort på detta om inte hon får ordning snart.
Jag tror också att det finns en hel del individer inom det här partiet som har förväxlat Jesus Kristus med bedragaren Mesus Kristus.
Ja.
Och tror att det här att vara kristen, det innebär att man ska bara låta alla köra över en och bara lalla med och vara, du vet... Ja, en allmän vindflöjel som bara ska springa runt och vara snäll mot allt och alla hela tiden. Yeah. Och det är ju inte alls vad kristendomen går ut på.
Nej, och jag ska säga det. Jag la in en länk här nu. Jag satt och tittade på ett YouTube-klipp med min gode vän, pastor Lars Enarsson. Och han varnade därför irrläror. Och det var särskilt två stycken som han fokuserade på. Men jag ska inte säga vilka det är, för att det är ett långt och invecklat resonemang. Men jag tycker man ska se den. Och jag tänkte att det är just det, dels av Svenska kyrkan. Liksom... De plockar cherry picking, som man säger. Ja, Gud, det är kärlek, 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 kärlek. Så därför är homosexuell kärlek också helt okej. Och nu har vi ju massor med bögar och flator som är präster till och med. Och Lars Enar som säger att det är, du måste ha hela boken med dig. Mm. Alltså Bibeln säger ju tydligt att det är en synd att ha homosexuella förhållanden. Och du kan inte som varken som parti, tror jag, eller som kyrka i det långa loppet säga att nej, fast det behöver vi inte bry oss om. För då säger du samtidigt att det är inte Guds ord.
Nej.
Det är inte hans plan för människorna som finns i Bibeln. Och då är du inte kristen.
Nu får du väl antar jag slänga in den obligatoriska brasklappen om huruvida du hatar homosexuella.
Nej,
eller inte.
Nej, jag hatar inte homosexuella överhuvudtaget. Jag har många vänner som är både bögar och flator. Och jag vill inte förbjuda dem. Men däremot så tycker jag till exempel inte att Svenska kyrkan ska höja dem till skyarna. Nej. Vilket man har gjort.
Jag tänker så här också, bara passa in det, att kärlek består ju inte enbart av eftergivenhet. Nej. Om du tänker på hur du som förälder visar kärlek gentemot dina barn, så är ju inte det egentligen bara genom att låta dem göra precis vad fasen de vill. Nej. Utan du visar ju kärlek genom att liksom bry dig om dem, uppfostra dem, hjälpa dem till rätta, allt det här. Kärlek är alltså inte att bara jamsa med.
Nej.
Så att nej. Där har vi liksom en då viktig grej som de verkar ha glömt bort. Men du, vi ska återgå till det här bråket då mellan KDU och AFS. Och det mynnade ju då ut i att KDU förbjöd sina medlemmar att interagera med Alternativ för Sveriges företrädare. De skickade ut ett internt mail som givetvis, eller meddelande då, som givetvis läckte omgående. Mm. Där det står en massa jättekonstiga saker, att ja, ni får inte idolisera dem, här ni ska få en lista här på folk som det är okej för er att följa. Den listan har tyvärr inte läckt ut, den hade nästan varit ännu roligare att läsa vilka man får följa då. Mm. Man får inte prata med dem, man får inte interagera med dem. Alltså det... Ska vi titta på vad Gustav Kasselstrand har att säga om detta?
Det gör vi.
Nu har Kristdemokraternas ungdomsförbunds ledning gått ut i ett internt meddelande som har läckt ut, där de säger att deras egna medlemmar ska sluta idolisera Alternativ för Sveriges sympatisörer. Om man idoliserar Alternativ för Sverige så hör man inte hemma i Kristdemokraternas ungdomsförbund, säger de. Och det har de faktiskt rätt i, för Kristdemokraternas ungdomsförbund är inte konservativt. Det finns ingen plats för äkta konservativa där, utan bara för fake-konservativa. Och de har vi haft alldeles för mycket av i Sverige. De har förlorat varenda strid de har tagit, om de ens har tagit några riktiga strider. De har förlorat varenda liten strid sen andra världskriget i stort sett. Det är alltså ett förlorargäng, de här låtsaskonservativa som man hittar i Kristdemokraterna, Moderaterna och många andra organisationer och partier. Det krävs alltså konservativa som vågar vara politiskt inkorrekta. Det krävs konservativa med ryggrad. Det krävs konservativa som vågar vara nationalister på samma gång. Det är konservatismen. Jag har själv haft förmånen att tala för ett av Europas ledande konservativa sällskap, och då menar jag riktiga konservativa i form av Traditional Britain Group i London, där jag talade i oktober. Så jag är väl bevandrad inom den här striden, och jag vet precis vilka fällor de här låtsaskonservativa går in i hela tiden, och precis hur lite de kan uträtta. De har alltså förlorat i land efter land efter land i hela Europa i årtionden. Men ni som är riktiga konservativa i KDU, varmt välkomna över till Alternativ för Sverige.
Ja! Jättebra, roligt. Och jag tror alltså att om inte KD mycket raskt gör någonting för att och bestämmer sig, vad är det för ett slags parti de är? Mm. Är de kristna? Är de konservativa? Ja, men då kan de inte hålla på med sådana saker.
Nej, då blir det bara en enda kuckenmödding av allting. Då blir det som med Liberalerna och plötsligt är man nere på 2%.
Visst.
När ingen vet vad partiet står för längre.
Nej, just det.
Du, nu går vi vidare här till den här, det som jag har kallat den eviga diskussionen om vem och vad som är svenskt.
Mm.
Ska vi kolla på ett litet klipp inledningsvis med vår vän Luai?
Gör vi.
Mm.
Skulle ni säga att jag är svensk?
Absolut.
Varför det?
För att du pratar svenska, du kommer här, du bor i samma land som mig. Jag skiter i om du har ett annat medborgarskap eller inte, för mig är du svensk.
Ja. Men om jag åker till Kina och talar, lär mig kinesiska, skulle jag vara kines då?
Det där var ju en bra motfråga alltså, sådär. Ja. Nej, det skulle du såklart inte alltså, för du ser inte ett dugg kinesisk ut.
Skulle du säga att jag är svensk?
Ja, jag tycker du ser svensk ut.
Ser jag svensk ut? Nej, men vad är det om mig som ser svensk ut?
Nej, men din klädstil till exempel. Du ser ut som en riktig hipster.
Visa mig lite så här. Så här ser en svensk ut då. Är jag svensk?
Du? Ja, jag uppfattar dig som svensk.
Varför det?
Nej, men du pratar bra svenska, du går runt och säljer intervjuer, alltså gör intervjuer på svenska. Alltså det är, du hade valt att kunna ta det på engelska, men du väljer att ta det på svenska.
Okej, men vad bra.
Så jag uppfattar dig som svensk liksom.
Okej. Om jag åker till Kina och lär mig kinesiska och ställer frågor till kineser på kinesiska, så då blir jag kines då?
Nej, det blir du inte, men alltså det beror väl på lite hur du lever i samhället där också liksom.
Skulle du säga att jag är svensk?
Ja.
Fast jag kom till Sverige för 6 år sedan faktiskt. Hur blir jag svensk efter 6 år?
Du talar svenska. Mycket god svenska dessutom.
Ja, tack så mycket. Men då säger man att de som talar svenska är svenska. Är svenska.
Ja. Det är ju en parameter för att benämna vad som är svenskt. Mm. En annan parameter är till exempel svenskt medborgarskap. En annan parameter är att leva, bo och arbeta i Sverige.
Mm, okay. Men om du åker till, säg, Kina och talar kinesiska och jobbar där, skulle du vara kines?
Med tiden tror jag att det beror på hur jag själv identifierar mig. Och hur pass mycket jag bevarar av mina äldre traditioner och hur pass mycket jag tar till mig av nya traditioner.
Ja, tror du att alltså hade han kunnat få de svaren i något annat land i världen?
Jag tror inte det. Jag tvivlar mycket starkt på det alltså. Och det är intressant, jag får ju lust att utbryta i Jimmy Åkessons gamla klassiker. Fru talman, om jag åker tunnelbana i Tokyo, blir jag då japan?
Ja, just det.
Nej, Jimmy, det blir du ju inte. Och det som var bra med att han sa det var att han åskådliggjorde liksom det absurda i hela det här resonemanget. Luai är en jemenit som bor i Sverige och lever och verkar här, som älskar Sverige, som pratar, precis som alla påpekar, mycket, mycket bra svenska. Men han är jemenit och jag tror inte han själv skulle säga någonting annat. När jag bodde i USA var jag svensk. Jag blev inte amerikan automatiskt när jag klev av planet. Varför skulle jag bli det för?
Nej, men alltså det är ju... Alltså jag tror att det finns två motstridiga saker här. Det ena är det att svenskarna har blivit så hjärntvättade och är... Antingen är de så väluppfostrade att de har lärt sig att jo, det är klart alla som bor här är svenska, eller så tror de det på riktigt. Men också kan vara förklaringen, det är det där att svenskar utgår från att alla vill såklart vara svenska. Mm. För vi är bäst. Mm. Så alla som kommer hit vill ju bli svenska och då ska vi välkomna dem. Mm. Alltså som om man inte skulle vilja vara det man är. Det är så dumt. Han kan väl älska Sverige ändå, men ändå säga nej, men det är klart att jag är jemenit.
Ja. Ja, det är så, det är ju liksom som den här klassiska videon som Hanna Lindholm gjorde som handlade om är jag en katt?
Ja.
Du vet, när hon frågade elever på Södertörn olika sådana här frågor. Kan jag vara det? Kan jag vara 2 meter lång? Kan jag vara japan? Kan jag vara det? Kan jag vara det? Och de hade väldigt svårt att svara på de här frågorna. Alltså för hon menade ju på det att om jag vill vara 2 meter lång, kan jag vara det då?
Ja, nej, men det kan du ju inte. Sa väl att jo, om du uppfattar dig som en 2 meter lång man så accepterar jag det. Ja. Och det där är ju, det är ju liksom, håller vi på att bli helt tokiga? Mm. De inte längre vet vem som är människa, vem som är katt och vem som är man och vem som är kvinna och vem som är svensk och vem som är jemenit. Sluta! Vi kommer att bli ett enda stort psyksjukhus i Sverige.
Mm. Ja, det är ju en sjuka som finns lite överallt, men den är ju som vanligt värst i Sverige, skulle jag väl säga. Jag kommer att tänka på det här med att J.K. Rowling, Harry Potter författare innan, som är vänster eller som är så här liberal, hon har fått en släng av sin egen slev nu, för hon råkade nämligen gå ut för ett tag sedan och säga att det är skillnad mellan alltså kvinnor som är födda till kvinnor, alltså biologiska kvinnor, och så kallade transkvinnor. Det finns skillnader där. Det var bara ungefär vad hon sa. Hon la inte någon värdering i det, vad jag minns. Men utbröt ju ett krig utav Guds nåde, och det enda hon gjorde var att konstatera en biologisk skillnad.
Mm. Men biologi finns inte för de här vänstermänniskorna.
Min favorit transperson Blair White gjorde ju genast en video där hon förklarade att jag är och förblir och kommer alltid vara biologisk man. Mm. Det är bara ett medicinskt faktum. Mm. Och varför det skulle vara ett problem eller någonting att dividera om, det förstod hon överhuvudtaget inte.
Det har ju gått så långt att det finns att det finns de som påstår att även män menstruerar. Alltså det är verkligen galenskap på hög nivå. Och jag menar, om du har varit man fram till, vad ska vi säga, 25-30 eller någonting, och sen så skär du av snoppen och så sätter du dit bröst och så. Du kan väl inte sitta med väninnorna och diskutera hur ont du har när du har mens, eller om du har PMS. Vad är det för dumheter?
Nej, och det var ju det J.K. Rowling menade, att biologiska kvinnor har ju andra upplevelser och erfarenheter än transkvinnor.
Ja. Yeah.
Men man får alltså inte ens säga saker som är sanna. Varför är jag förvånad över det? Det har vi konstaterat 1000 gånger. Ja. Men det är där vi är. Du, lite snabbare så ska vi titta på ett kort klipp som vår vän Sverigebilden har gjort som vanligt på sina vandringar i Göteborg. Det är ju tydligen så att en kvinna har blivit polisanmäld.
Åtalad för
hets mot folkgrupp, såklart, för att hon sa till en hucklig kvinna på ett apotek att du skulle vara vackrare utan slöja. Mm. Detta är då hets mot folkgrupp, tycker åklagaren. Och då gick Sverigebilden ut och frågade kvinnor på stan i Göteborg, vad tycker ni? Och han fick lite blandade svar.
Ja, han frågade ju främst huckliga kvinnor själva. Ja. Och flera av dem sa, nej, men vad är det för dumhet? Och det är klart att inte jag blir kränkt av det och springa till polisen för en sån sak. Mm. Men så har vi sådana som den här som tydligen inte vill vara med på bild, som man ser bara hennes, ja, vad det nu är för någon. Om det är en klänning eller, ja, vi ser det.
Ja, det skulle jag känna mig att det är kränkning. Bara någon säger mig att jag är vackrare utan kläder, det betyder liksom gå ut och ta av dig och stå här naken. Så det är riktigt inåt känsla och det är kränkning för mig.
Skulle du känna dig naken utan din slöja, menar du?
Jajamän, det är likt hos mig att gå utan slöja, det är att gå naken. För att varför jag har mig slöjan, jag vet det och jag har rätt att ha vad jag vill, hur jag vill. Så det är oacceptabelt för mig.
Skulle du polisanmäla någon person om han eller hon sa så här till dig?
Absolut.
Du skulle göra det?
Jag tar inte den som skoj heller. Jag tycker att man ska vara en som man är och liksom prata med någonting annat, men inte med sin kropp och sin kläder och hur man ser ut och sånt. Allt detta tar jag som kränkning.
Det är ju flera intressanta saker i det här. Det ena är att hon utgår från att hon får göra som hon vill, fast hon tillhör en ideologi, en religionsideologi, där det finns regler för allting. Men hon tycker att här i Sverige har hon rätt att använda sin ideologi för att göra som hon vill. Det andra mycket intressanta är ju att hon bekräftar det vi har sagt så många gånger, att det står i Koranen anledningen till att de muslimska kvinnorna ska täcka sig, det är för att männen ska kunna skilja de ärbara kvinnorna från hororna, de som går runt nakna. Så vi som visar hår och hud, vi är nakna i de muslimska männens ögon. Och folk som går runt nakna på stan får banne mig räkna med att bli våldtagna.
Det är bra att de själva får prata, tycker jag. Jag tycker det är bra att han vågade sig på och närma sig några riktiga hucklekvinnor och faktiskt få höra det från hästens mun. Därför att förvånansvärt ofta är muslimer när man diskuterar med dem väldigt öppna med vad de tycker. De är inte, alltså det finns ju takia att man kan ljuga vid behov och sådär, va? Men det är inte alltid de tycker sig behöva använda sig av den möjligheten, utan förvånansvärt ofta så säger de faktiskt som det är.
Ja, de gör det.
Det är bara att ingen lyssnar.
Nej, precis, men det är ju också för att de anser ju att de står över oss. Mm. Och det är ju vi som är idioter som inte ännu har gått över till islam. Så de har rätt att tala om för oss vad som är rätt och fel.
Jo, precis. Så är det. Jaha, vi lämnar hucklekvinnor och Louis kamp för att upplysa svenska folket om ditt och datt därhen.
Och, får jag föreslå att vi hoppar direkt till huvudtemat?
Ja, det kan vi göra. Det är ju då rubriken Kvinnor förstör samhället, Ingrid!
Ja.
Vad är det som händer?
Jo, det har ju kommit upp en hel del saker här nu på sista tiden. Bland annat så läste jag en väldigt intressant artikel på en blogg som heter maskulint.se. Och den förklarar, vi har ju varit inne på det här tidigare, men det är rätt länge sedan tror jag, varför kvinnor förstör samhällen, varför kvinnor är illojala mot den egna gruppen, stammen, nationen. Det beror på rent biologiska faktorer. Så liksom precis som de skriver här, man ska inte vara arg på kvinnor för att de gör så, därför att det här är en liksom evolutionär överlevnadsinstinkt. Därför att när en stam med starkare krigare slog till mot en annan stam och slog ihjäl alla männen, så hade kvinnorna bara en möjlighet, och det var att ge sig direkt till de vinnande männen. För annars så skulle inte de själva och deras barn få överleva. Och vi tror att men nu är vi civiliserade och moderna. Alltså det är en blinkning i historien. Men alltså, de här egenskaperna är inpräntade i oss sedan 100 000 år tillbaka.
Ja, vi har ju berört det här i diverse olika poddar tidigare. Och även då jämfört med djurvärlden. Jag brukar tjata om det här med lejonen då, när det kommer en ny alfa. Han i stammen så slår han ihjäl eller jagar bort den gamla hannen, och sen börjar han leta upp eventuella ungar som finns, och de slår han ihjäl. Och honorna, lejonhonorna, försöker ju alltid först skydda ungarna, vilket aldrig går. Men när de då väl har blivit ihjälslagna så börjar de löpa direkt och para sig direkt med den nya hanen. Så att så är det, så funkar det i naturen. Och det är bara övrigt. Ingen skulle väl säga att usch, lejon är omoraliska. Det är bara så det är i naturen.
Ja, precis. Och det är ju inte, alltså alla kvinnor är ju inte såna. Men för att förstå skillnaderna mellan kvinnor och män så måste man prata i generella termer. Det finns kvinnor som du och jag till exempel, som tänker mera manligt och som är fullständigt lojala med vår nation. Men de allra flesta kvinnor är inte det, och det är därför samhället har eroderat i en sån rask takt sedan, ja, ända sedan kvinnor fick rösträtt, och sedan hur de fullständigt liksom nu har ju lyfts till skyarna, och det kvinnliga, de kvinnliga egenskaperna är mycket bättre bättre. Män startar krig och usch och fy. När vi är goda, snälla, mamma, lika varelser. Alla får plats i vår famn. Kom afghaner, kom iraker och så vidare.
Men är det framförallt som du menar är det farliga med den kvinnliga instinkten? Det här att man applicerar liksom familje, mikroperspektivet i ett makroperspektiv, om man säger så. Alltså, det som är väldigt bra inom familjen, omhändertagande att man, och alla de här känslomässiga egenskaperna, man kan trösta barn och allt vad nu är då, att applicera det på det större perspektivet på hela samhället går inte.
Nej, därför att då raserar man samhället. Sen är det ju en annan sak också, att det är män som i alla tider har byggt civilisation. Och kvinnor har aldrig varit inblandade i civilisationsbyggen. Mm. Män har byggt civilisationerna och kvinnor har byggt familjerna. Mm. Och när man nu vänder på det här, det har många dåliga liksom följder. Mm. Alltså dels att kvinnor som har den här tendensen att nu ska vi vara överens och nu ska vi inte bråka med varandra. Och att ord är farliga, för att det är ju så, kvinnor slåss ju inte med varandra. Nej. Men de mördar varandra med ord. Så kvinnor vet att ord är farliga. Men så kan man inte styra ett samhälle, inte, framförallt inte en demokrati med yttrandefrihet. Då kan man inte ha människor i ledningen som tror att ord är farliga och som bortser från våldet. De struntar ju i alla svenska unga tjejer som blir gruppvåldtagna. Men om någon säger, usch, jag ogillar gruppvåldtagande afghaner. Fy på dig, du är rasist, du är hatisk.
Mm. Så, beror det på att kvinnor inte bryr sig om andra kvinnor, menar du, eller?
Ja, det också. Men framför allt så liksom, alltså det är ju en kombination av olika saker. Men dels att de inte har lojalitet med den egna gruppen. Mm. Utan här ska vi väl alla kunna komma överens.
Mm.
Och förstår inte att om vi vill behålla Sverige som det trygga och fina land det en gång var, nu kan vi inte behålla det för det är det inte längre, men om vi ska, det är deras fel att det har blivit så här. Inte bara kvinnor, för att det är ju, männen har ju haft ansvaret här. De har ju överlåtit makten till kvinnorna och låtit kvinnorna hålla på det här sättet, så att männen är minst lika skyldiga.
Och Ingrid, inte minst blivit feminiserade.
Mm.
Och istället då apat efter kvinnors beteende på olika sätt istället för. Då jag tänkte att jag skulle dra några exempel på det här.
Mm.
Som har teamat senaste veckan. Vi har i Malmö ett kommunalråd som heter Katrin Stjernfeldt Jamme. Vad hittar hon på?
Ja, hon förstör Malmö. Det har hon hållit på med i många år. Och nu senast så kunde vi läsa på Samnytt att Malmö nu ska ge miljoner av skattebetalarnas pengar. Och nota bene då inte bara Malmö skattebetalare, eftersom Malmo får, vad är det, 6 miljarder per år i det här utjämningssystemet. Miljoner ska nu gå till hela Malmö som iscensätter gatuprotester åt Black Lives Matter och sprider hat mot polisen.
Ja, alltså det är ju illa nog då att stötta den här extremistorganisationen Black Lives Matter. Men det är ju också så här att Malmö är ju en extremt fattig kommun som alltså verkligen skulle behöva hålla i slantarna rent generellt. Mm. Och Samnytt skriver ju då att det är ju så här att Malmö ger ju socialbidrag till människor som är, inte har rätt att vara i Sverige, illegala. Samnytt skriver att illegala migranter och diverse ifrågasatta kulturprojekt samtidigt som kostnaden för socialbidrag skenar och beräknas nå hela 1,2 miljarder i slutet av året.
Sanslösa summor.
Vidare kommer arbetsmarknads- och socialnämnden ha ett underskott på 434 miljoner kronor. Så att förutom att det här är naturligtvis skitirriterande för de som bor i Malmö som är vettiga, så är det ju någonting som angår hela Sverige. Att Malmö beter sig som en galet, som ett galet fyllo. Ja. Som bara liksom skänker bort pengar åt alla håll och kanter och på det mest vansinniga projekt då.
Precis, och jag är ganska övertygad om att detta hade inte hänt om inte en kvinna hade suttit i ledningen. Och det är inte bara en, det är flera av kommunalråden som är kvinnor. De är från Vänsterpartiet och Miljöpartiet och så är det någon liberal också nu. De svek ju alliansen för de kunde inte jobba ihop med Sverigedemokraterna. Och nej, men jag har svårt att föreställa mig, visst det finns dåliga manliga politiker, men igen generellt, att liksom ha en kommun som blöder ut pengar, som tar emot 6 miljarder från övriga Sveriges skattebetalare, bara kastar ut hundratals miljoner hit och dit på sådana här löjliga, vad var det de hade som vi pratade om för några månader sedan, så låter Malmö. Någon som hade varit ute och samlat in tystnad och dumheter.
Ja visst, det hade kostat x antal miljoner då att gå runt och spela in tystnaden på biblioteket och sorlet i Pildansparken och vad det nu kunde vara. Vansinniga projekt. Du, har du fler exempel som du vill dra? Du kan väl driva av något till?
Ja, alltså jag tänker också på public service som ju nu fullständigt domineras av kvinnor. Det är alltså, sitter och tittar på Morgonstudion eller Aktuellt eller någonting, det är nästan bara kvinnor. Det är kvinnliga programledare, det är kvinnliga reportrar. De som de intervjuar är kvinnor, så dyker det upp en och annan förskrämd man någon gång. Och detta har ju också gjort som dagens nyhet att nu har då SVT bestämt att orden indian och eskimo är rasistiska. Så att de får man inte skriva i deras kommentarsfält på Facebook. För det är ju det här med Frölunda Indians och glassen Sitting Bull. Och det var någon eskimo-glass och vad det var. Och så har ju folk skrivit de orden. Inte på något elakt sätt. Men då har de alltså, då gick de ut och skrev så här: god morgon, nu har kommentarsfältet rensats. Rasistiska ord som indian och eskimo är inte okej. Hälsar Gabriella.
Nu undrar jag så här. Varför är de orden rasistiska? Det är ju bara en beteckning på ett folkslag. Är ordet svensk rasistiskt också då? Eller?
Ja, det borde det ju vara med deras logik. Men det är, de här kvinnorna är ju bara intresserade av minoriteter. Sådana som de kan tycka synd om. De där småsyskonen i skaran som ska skyddas från sina buffliga stora syskon. Och de gör, alltså det är verkligen förnedrande. Alltså de, vad heter det, patronize heter det på engelska, vad heter det på svenska, nu har börjat bli som du.
Ja, vad heter det, ja, att man klappar någon på huvudet, man är dryg, överlägsen.
Ja, något åt det hållet. Så att nu är det liksom, det är ju minoriteter och de kanske inte vill att vi kallar dem indianer och eskimoer.
Nej, alltså
det bor ju inte så förskräckligt många indianer och eskimoer i Sverige. Så risken, jag skrev det på Twitter, att stackars alla indianer som bor i Sverige som tvingas höra detta ord. Och så. Alltså, vad är det för dumhet? Och detta hade inte hänt utan denna kvinnliga dominans. För som Stefan Molyneux har påpekat gång på gång, män växer upp med ordspråket "Sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me." Medan detta är bara sant för män. För kvinnor, som jag sa, slåss inte med varandra. De mördar varandra med ord, de fryser ut, de säger elaka saker bakom ryggen. Så det är en katastrof att sätta så många kvinnor på ledande positioner som formar vårt samhälle.
En gång, vi generaliserar ju grovt här nu, och det finns naturligtvis undantag från alla regler. Det finns män som är totala fjantar, det finns kvinnor som är fantastiska. det är väl lika bra vi säger det så att inte någon tror någonting annat. Och sen vill jag då också bara upplysa om att patronize betyder nedlåtande.
Ja, just det. Ja.
Så det var där vi var.
Precis. Ja. Och så kan jag ta ett exempel till. Vi kan läsa på Det goda samhället idag att Bitte Asamoah har skrivit om den här ledande FI-politikern Farida Al-Abani som skrev nyligen om att hon hade varit gjort ett coronatest. Och hon blev så glad när hon tittade in i alla båsen och såg att det var invandrare. Hela personalstyrkan. Rasifierade, ja. De var rasifierade och det var de som skötte alla provtagningarna. Och nu har då Bitte fått alltså pratat med någon på den här vårdcentralen och, så, och sagt att det går överhuvudtaget inte att titta in i några bås. Det är inte så sjukvården fungerar att man kan gå ut och titta på vilka som sitter där och blir testade. Hon har så ljugit rakt ut i luften. För den goda sakens skull. Och det tror jag också kvinnor har mycket lättare för att göra rent generellt.
Ja, som sagt, det är många av de här kvinnliga egenskaperna som i rätt sammanhang är bra.
Ja.
Men det här, allt det här är ju också, det är ju en fråga om sammanhang.
Ja.
Och samhällen, alltså makrobesluten bör tas av människor som är logikstyrda, som tänker rationella, som tänker långsiktigt, som tänker på hela gruppen och så vidare och så vidare. Och det är generellt inte kvinnors starka sida.
Alltså, men skulle man bara välja de som var såna här rationellt tänkande, logiska människor som tar hänsyn till hela gruppen, så skulle man få, tror jag, någonstans 85-90% män på de här positionerna.
Ja, visst. Och det är inte mig emot.
Nej.
Jag skiter fullständigt i vilket kön folk har. Alltså om vi tar politiker till exempel. Bara de fattar bra beslut. Bara liksom rätt person på rätt plats. Det är ju därför det är så fånigt det här med kvotering av alla slag. Både av kvinnor och invandrare och vad det nu är. Ge jobbet till den som är bäst på det. Vad är det som är svårt att fatta med det då?
Och det är ju så en meritokrati ska fungera. Alltså där man går efter kunskap. Men vi håller ju på fullständigt. Alltså jag tror nästan att den här pyspunken kommer snart att smälla. Att explodera. Därför att vi är så illa ute på så många olika platser. Och jag vill också säga då att det kom ut en nyhet häromdagen om att det nu finns fler kvinnliga än manliga präster i Svenska kyrkan. Det har ju varit på väg länge, men nu har de alltså gått om. Det finns 1533 kvinnor och 1527 män. Och då ska vi veta att det var först på 1960-talet som kvinnor tilläts bli präster. Och det var ett stort motstånd inom kyrkan. Och igen, irrläror. Jag vet att jag redan på den tiden, långt innan jag var kristen, tyckte att Dag Sandahl, prästen, kvinnoprästmotståndaren, hade rätt. Ja, men om man nu har en klubb, jag uttryckte mig lite vanvördigt på den tiden, och har regler som säger att i den här klubben får bara män vara präster, då kan man ju inte plötsligt säga, alltså därför att Gud har bestämt det, därför att det står i Bibeln. Då kan man inte säga, fast nu tar vi bort det, för det var inte så noga det Gud sa.
Nej, då får man starta sin egen klubb, som Groucho Marx sa. Jag vill inte vara medlem i en klubb som accepterar mig som medlem.
Nej, precis. Och hur kan det då bli när kvinnliga präster släpps lösa? Jo, i vårt kära grannland Norge har de nu en kvinnlig präst, och hon har tydligen gjort väsen av sig förut. Hon heter Gyrid Gunnes.
Det är liksom Norges, vad heter hon, Eva Brunne heter hon där.
Ja, just det. Ja. Eva Brunne, hon som ville ta bort korsen från Sjömanskyrkan. Denna Gyrid Gunnes, hon har nu kommit fram till att det kanske är så att vi borde riva Nidarosdomen, som är alltså Norges absolut heligaste, viktigaste kyrka. Den är näst störst i Norden. Det är bara Uppsala domkyrka som är större.
Det är väl dessutom ett världsarv för Jössenen. Det hade, även om norrmännen bara hade velat riva den, så är det nog inte bara till att göra det hur som helst.
Nej, det tror jag inte. Men bara att säga en sån sak. Varför skulle man? Jo, för att minoriteterna kanske blir kränkta när de ser den. Och hon har tidigare gjort sig bemärkt genom att hon har dekorerat Bibeln med sitt eget menstruationsblod.
Nej!
Och ställt sig upp på en höstutställning i full prästmundering för att be till Allah. Förstår ni? Hela allt rasar sönder och samman när man släpper in kvinnor på det här sättet. Mm. Det finns ingen respekt för varför. Hon är väl inte kristen? Hon bryr sig uppenbarligen inte dugg om Gud eller Jesus eller kristendomen, frälsningen och evangelierna. Inte det minsta.
Det är så konstigt det här att liksom det ska tryckas in folk lite varstans som inte bryr sig om det de är satta att göra. Jag kommer att tänka på han, den här pakistanien eller vad det var, som blev någon kulturarvsnisse i Sverige.
Mm.
Kommer du ihåg vad jag menar?
Ja, ja, gud, alldeles bara kunke tillsatte honom. Han gick runt och kulturarvade. För kulturarv, det var inte det som vi tror att det är, nämligen att det är vårt svenska kulturarv från forntiden, från vikingatiden och fram till våra dagar som har bevarats. Utan kulturarva, det är någonting man gör nu. Om man går och äter kebab så kan man kulturarva.
Ja, det är ju inte vårt kulturarv då, men...
Jo, för Sverige har inget eget. Det var deras syfte. Både Alice Bah Kuhnke, ännu en kvinna. Och vet du hur många, nu har jag inte siffror så jag borde inte säga så, men hur många artefakter från vårt kulturarv som kastades under hennes tid som kulturminister?
Nej, vågar jag fråga.
Nej, jag kommer inte ihåg siffror, men det är tusentals.
Mm. Man får ont i hjärtat. Ska vi säga någonting om branden i katedralen i Nantes? Om vi nu ändå är inne och pratar om kyrkor.
Ja, det kan vi göra. Det var alltså i lördag som det började brinna i den här Sankt Peter och Sankt Paulus katedralen. Och de lyckades ju få styr på branden hyggligt snabbt. Men orgeln har ju förstörts fullständigt. Det är ju en sån gammal stenkyrka som kan brinna. Det är ju orgeln och kyrkbänkarna och lite liksom tyger och sånt där. Men det är väldigt oklart fortfarande. Man grep tydligen någon som kallades för någon slags volontär som ska ha varit asylsökande från Rwanda. Men han är släppt igen. Och mina fåglar säger att hittills så tyder det mesta på att det är ett elfel. Men man ville försäkra sig om att han hade varit tydligen på de här elledningarna och han kanske hade gjort någonting medvetet, men han är ju släppt nu så att
Ja, vi följer utvecklingen där. Det är ju en epidemi av kyrkbränder tyvärr just i framförallt Frankrike, och det är ju ingen tillfällighet tyvärr alls. De vill bokstavligt talat elda upp vårt kulturarv.
Ja, det vill de
tyvärr. Du Ingrid, nu har vi dratt över igen. Jäkla babbelmostrar, och ändå strök vi en punkt här på listan. Ja. Men ja, ja. Hör ni, det är dags igen på fredag för en ny nyhetsvecka. Är det så att ni har en slant över och gillar det ni hör och ser här idag, så får ni hemskt gärna stötta mig och Ingrid via Bankgiro, Swish eller Donorbox, och alla de uppgifterna finns på ingridochmaria.se.
Ja, och jag vill också säga en sak, att ni är många nu som har sett att vi är ju på YouTube. Vi har inte gjort så mycket reklam för det innan, men kanalen heter Hopp för Sverige. Och helt plötsligt så har vi gått från några hundra tittare där till 4-5 000 någonting per program. Och det är jätteroligt, och vi har fått tillbaka många som trodde att vi försvann. Vi har också fått många nya tittare och lyssnare. Men ni ska veta det, att den kanalen lever farligt. Ju fler som tittar där, desto större är risken att YouTube helt enkelt fimpar den kanalen. Så ni måste ju komma ihåg att vad som än händer med den YouTube-kanalen, så försvinner inte vi. Vi finns på vår hemsida, vi finns på Nontube. YouTube. Så kom ihåg det nu, ni som hör detta på YouTube och kanske inte riktigt har, liksom, tror att vi är tillbaka på YouTube. Det är vi ju, fast det är vi inte.
Nej, precis. Det är en annan person som har startat kanalen. Så att, men som sagt, det kan hända när som helst. Vi kan bli utslängda precis när som helst, precis som vi blev med vår egen kanal. Men då finns vi. Med bild och med ljud på, då finns det olika möjligheter. Nontube, det finns ju poddkanalerna såklart, Podbean och Spreaker. Och vi lägger upp allting på vår hemsida, så det är jättelätt att hitta. Mm. Inga, så då kan ni fortsätta titta eller lyssna där. Ja. För det kommer att hända förr eller senare, så är det.
Precis, och nu är det väl nyhetsveckan 102, så ni kan med för det swisha 102 kronor denna veckan.
Gör gärna det, hörni, så ses och hörs vi igen på fredag. Puss och kram.
Välsignar allihop.